Nåd vare med er och frid ifrån Gud och vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. O Herre, öppna du mitt hjärtas dörr och drag mig med ditt ord till dig. Låt mig bevara ordet rent. Låt mig för evigt vara din. Ditt ord berör mitt hjärtas grund. Ditt ord gör kropp och själen sund. Ditt ord är det som gläder mig. Ditt ord ger tröst och salighet. Ära vare Faders son, helig anden på sin tron, den heliga treenighet, högt lovad i all evighet. Amen. Ja, idag så firar vi reformationsdagen. Reformationssöndagen. Och det gör vi till minne av Martin Luther som spikade upp de 95 teserna mot påvekyrkans avlatshandel på Slottskyrkan i Wittenberg i Tyskland 31 oktober 1517. Och jag tror att många av folkkyrkans församlingar att de redan har firat reformationssöndagen för några söndagar sedan. I vår församling så har vi valt att markera denna särskilda lutherska högtidsdag på närmaste söndag före 31 oktober. 31 oktober imorgon, det är det som är reformationsdagen. Det är imorgon. Därför firar vi tillsammans med våra systerkyrkor i Kälk reformationsdagen idag, sista söndagen i oktober. Det som är speciellt med reformationssöndagen just i år, det är att vi går in i ett jubileumsår för reformationen. Nu har den lutherska kyrkan upp genom tiderna varit rätt duktig på att uppmärksamma olika jubileum till minne om Martin Luther, till minne om bekännelseskrifterna och till minne om reformationen. Och nästa år, 31 oktober 2017, då firar den lutherska kyrkan sitt 500-årsjubileum. Vi räknar alltså detta datum för den lutherska kyrkans tillblivelse. Det var då det hela började. Och vi går därmed också ett århundrade i möte med en rad 500-årsmarkeringar för allt som kan kopplas till Luther och reformationen. Varje gång kyrkan firar ett Lutherjubileum är det ett gyllene tillfälle att återgå till kyrkohistoriens berättelser om reformationen och uppfriska kunskaperna om grundsanningarna i den evangelisk-lutherska tron. Det är ett tillfälle att minnas vårt lutherska arv, vad det består i, vad det innehåller, vad det betyder att vara evangelisk-luthersk och varför vi har en evangelisk-luthersk kyrka och därmed vår Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Den lutherska reformationen, den brukar sammanfattas med tre latinska termer. Den första är sola scriptura. Den andra är sola fide. Den tredje är sola gratia. Skriften alena. Tron alena. Nåden alena. Och ibland brukar man också lägga till två termer till. Solus Christus och soli Deo gloria. Christus alena och äran till Gud alena. Dessa ord sammanfattar det som den lutherska reformationen handlar om. Dessa fem termer. Skriften alena handlar om att återgå till den heliga skrift som den enda trovärdiga källa för Guds ord och för den kristna tron. Tron alena handlar om att vi får del av syndernas förlåtelse genom tron, inte genom egna gärningar. Nåden alena handlar om att frälsningen är gratis. Vi kan inte förtjäna den med några egna gärningar. Kristus alena betyder att hela Bibeln och hela den kristna tron har Kristus som mittpunkt och centrum. Allt kretsar kring Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Slutligen tillhör all ära för vår frälsning Gud alena. All egen ära är uteslutet. Fram till och med 1517 så fanns det endast en kristen kyrka. Det var den romersk-katolska, det var påvekyrkan. De hade med åren fjärnat sig mer och mer från Bibelns klara vittnesbörd om frälsningen genom nåden alena och skriftens auktoritet. De hade fjärnat sig ifrån detta. Det var påve och kyrkomöten som beslutade över vad som var sant när det gällde tron, frälsningen och det kristna livet. Kyrkan baserade sig på gärningsläran. Att människan på något sätt kunde hjälpa sig själv till himmelen genom egna gärningar. Avlatshandel som Martin Luther vände sig mot i de 95 teserna handlade om att man kunde köpa ett avlatsbrev för en sum pengar för att korta sin tid i kärselden. Den mellanstation som påvekyrkan hade skapat mellan döden och himmelen. Och pengarna de skulle gå till bygget av Peterskyrkan i Rom. Martin Luther och hans kompanjoner, de forskade i skriften. Och de drog den slutsatsen att skriften måste ha auktoritet över kyrkan. Skriften måste komma först. Kyrkan måste underordna sig skriften, Bibeln. Och detta var startskottet för reformationen. Och framväxten av den evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland och hela norra Europa. Den kom också mycket snabbt här till Finland genom Sverige. Och dagens episteltext som hämtas ur Uppenbarelseboken. De två verser vi läste ur Uppenbarelseboken. Jag ska läsa dem igen. De är en historisk textläsning för reformationsdagen. Det är alltså en text som man har förbundit med den lutherska reformationen helt sedan den tiden. Vi ska läsa dessa två verser igen. Johannes uppenbarelse 14, 6 och 7. Där står det: och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Denna text, dessa två verser, har man menat att är en profetia som pekar på den lutherska reformationen. I detta stycke kommer Gud med sin tröst till kyrkan. I de föregående stycken i Uppenbarelseboken kapitel 12 och 13 så har Johannes vittnat om djävulen och de två vilddjuren som står i hans tjänst. Vilddjuret från havet och vilddjuret från jorden. De är djävulen och hans tjänare. De är kyrkans motståndare. Djävulen vill inget annat än död över kyrkan och död över evangeliet. Hans taktik är som den har varit sedan världens begynnelse. Han sår tvivel hos människan om Gud verkligen menar vad han har sagt. Djävulen sår tvivel om det som Gud säger är sant. Han sår tvivel om Guds ord hos oss. Falsk lära är djävulens både redskap och mål i sin kamp att döda tron och sudda till det glada budskapet om frälsningen i Kristus alena. Och detta hade han lyckats väl med i påvekyrkan för 500 år sedan. Det fanns knappt något evangelium kvar och kyrkan hade satt sig över Gud och över hans ord. Texten från Uppenbarelseboken knöts därför direkt till den lutherska reformationen när den uppstod på 1500-talet. Man såg genast en koppling mellan denna text och det som hände. Martin Luther var som en ängel som kom flygande med det eviga evangelium som hade varit dold för de flesta människor i århundraden. Han var som en ängel som kom med evangeliet till folk. Han lyfte fram det klara och rena budskapet om frälsningen i Jesus Kristus för alla människor. Jesus Kristus är lammet som blev slaktat, som Johannes talar om i de föregående kapitlarna. Jesus Kristus är lammet som blev slaktat, han som utgöt sitt blod för våra synders skull. Detta är innebörden av det eviga evangeliet som ängeln kommer med. Matteus, han skriver i sitt evangelium mot slutet. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och Johannes, han upprepar detta löfte från frälsaren i dagens text. Evangeliet, det ska predikas för hela världen in till tidens slut. Det är ett löfte att evangeliet inte ska upphöra att predikas och att det kommer att nå ut till alla människor i hela världen. Det är Guds löfte till sitt folk och en påminnelse om att det är han som har makten över sitt evangeliums spridning i hela världen. Han låter sig inte stoppas av varken djävulen eller av hans tjänare. Han låter sig inte stoppas av falska profeter eller falska kyrkoorganisationer. Han låter sig inte stoppas av varken påve eller biskop, av kyrkomöte eller församlingsmöte. Evangeliet kommer att nå ut till alla människor, trots all motstånd som djävulen verkar genom människor och genom människoskapta organisationer. Författaren till Hebreerbrevet, han skriver: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtas uppsåt och tankar. Guds ord, det är levande och det är verksamt. Detta är orsaken till att Guds ord inte låter sig stoppas. Gud har gjort ordet levande och han har gjort det verksamt. Det är inte ett dött ord som predikas som måste göras levande av förmedlaren. Nej, det är levande i sig själv. Orden är levande och de är verksamma. Det tränger igenom alla människors samveten och det dömer hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord, för det första så dömer det oss. Det dömer oss som syndare som inte har något att ställa upp med mot Gud. Det dömer oss som förlorade syndare som inget kan göra för att komma rätt med Gud och få tillgång till evigheten och hans rike. Ordet, det dömer oss. Men det skapar också tro hos oss. Genom Guds ord skapas också tro. Ordet är alltid verksamt. Det vänder aldrig tomhänt tillbaka. Antingen förkastar människor det och de förhärdas i sin otro, eller så tar de emot det i tro och de får liv genom det och de får del av frälsningen genom det. Falska lärare kommer aldrig att klara av att tysta ner evangeliet helt och hållet, även om det ibland kan se så ut om man studerar världshistorien. På Martin Luthers tid, då såg det mycket mörkt ut för kristenheten i världen. I flera hundra år hade påve och kyrkomöten satt sig över skriften. Folk i allmänhet, de hade inte tillgång till Bibeln på ett språk de kunde läsa själv, utan Bibeln fanns endast på latin, och det språket var ett språk som endast de lärde förstod. Men också under de mörkaste århundraden före Luthers tid så måste ändå evangeliet ha predikats för folks frälsning, eftersom det fanns ju kristna också då. Och Gud, han har gett ett löfte att hans evangelium ska alltid predikas. Så även när det såg som mörkast ut i århundraden före Luthers tid, även i den mörkaste tiden i kristenhetens historia, även då predikades evangeliet, även om man kanske inte såg det så tydligt. Och sedan använde Gud sig så av historiens gång, en mängd sammanfallande faktorer i världshistorien. Och det kulminerade i Martin Luther. Och han gjorde Martin Luther till den som återfann evangeliet, kan man säga. Han återfann evangeliet för alla. Och han förde det tillbaka fram i ljuset så att det var öppet för alla. Att evangeliet fanns där för alla att höra det, att ta det till hjärtat. Vi kan därför mycket väl säga att Martin Luther är en sådan uppfyllelse av denna sanning som vi läser om i dagens text i Uppenbarelseboken och från Matteus, att Gud inte låter evangeliet tystas ner. Förstås är inte texten i Uppenbarelseboken specifikt riktat mot Luther, utan det täcker också alla andra som har fört evangeliet fram i ljuset. Också efter Martin Luthers tid har Gud använt sig av olika människor för att igen och igen lyfta fram evangeliet för människor när kyrkan har försökt dämpa det och gömma det i mörkret. Falsk lära hotade också snart den unga lutherska kyrkan, och särskilt 1600-talet. Det var en kamp inom lutherdomen för att bevara läran ren inom kyrkan. Det var en kamp för det klara evangeliet. Och vi ser den dag idag att Nordens alla folkkyrkor, bland annat här i Finland, de som en gång var mer eller mindre renläriga kyrkor, nu står för fall. De kan mycket väl liknas vid den romersk-katolska kyrkan vid början av 1500-talet. Det är kyrkan med stor K som människor i allmänhet tänker på. Men evangeliet har suddats ut. Frågan är bara om det kommer att följa flera hundra år i mörker, eller om våra små bekännelsekyrkor kommer att vara bland de medel som Gud använder sig av för att igen föra fram det eviga evangeliet för alla människor. Gud, han har gett oss ett uppdrag att predika frälsningen i Kristus. Att förvalta nådens medel till han kommer igen för att föra hem de sina. Det är vårt uppdrag som församling, som kristna. Vårt uppdrag som församling, det är klart. Det är Gud som har gett oss det uppdraget. Vi ska förvalta nådens medel, evangelium i ord och sakrament. Detta är kännetecknet på en evangelisk-luthersk församling och på en evangelisk-luthersk kyrka. Två ord, nådens medel. Det måste ha högsta prioritet och allt annat måste underordnas denna förvaltning av nådens medel. För nådens medel, det är i sitt innehåll Gud för oss. Gud för oss. Det är det avgörande vad Gud genom sin son Jesus Kristus har gjort för oss. Må han bevara oss till evig tid med sitt eviga evangelium. Guds styre evangelium går språk för språk all jorden om. Tack ske dig, Gud, ditt ord vi har, din sannhet stark och himmelklar. Med tvätt som till en helig fest, med onden buden till vår gäst, med helig enfall, villig sin, vi lockar det i hjärte in. Amen.